En podcast från Aftonbladet.
Vi kommer fullastade med flera olika funderingar den här veckan. Varför tror Gunnar Strömmer att alla vill se honom dragspela och styrdansa? Varför fortsätter Ebba Busch att glänta på dörren till den rödgröna sidan? Kan Birgitta Olsson konkurrera ut nuvarande centerledaren? Och hur påverkar Katja Nyberg-åtalet moderskeppet Sverigedemokraterna? Välkomna till Extremt spridda skurar i Aftonbladets politikpodd. En runda till. Hej, idag i studion finns My Råväder.
Hej.
Viktor Stenqvist.
Hej.
Och så jag, Olivia Svensson. Vi har fått besked angående den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som nu är politisk vilde i riksdagen och den rättsprocess som pågår och har pågått ganska länge nu kring henne. Under måndagen så kom beskedet att Nyberg åtalas för grov olovlig körning, rattfylleri, ringa narkotikabruk och innehav av narkotika. Och så här säger överåklagare och förundersökningsledare Anders Jakobsson. Vi har hållit flera förhör med kvinnan och låtit Nationellt forensiskt centrum NFC analysera tester som bland annat visar att hon hade droger i kroppen när hon körde bil i december. Nu är det upp till domstolen att pröva åtalet utifrån de bevis jag lägger fram. Viktor, vad händer nu?
Ja, nu kommer det ju väntas en rättegång vad det lider. Jag har inte sett på den där stunden om jag har fått någon datum för den rättegången. Men om jag ska uttala mig om det här som gammal krimreporter.
Det tycker jag.
Så får man väl säga att det ser lite mörkt ut för Katja Nyberg. För analysbesked visar ju ganska uppenbart att hon har haft narkotika i kroppen vid flera tillfällen, bland annat vid det här tillfället då i mellandagarna när hon, det här uppdagades ju, det är när hon under mellandagarna var ute och körde bil, körde av upp på en refug. Hon sa själv i förhör att hon väjde för en råtta eller räv.
Just det.
Och sen körde hon in i en stolpe, demolerade bilen, polis kommer till platsen och de fattar ju genast misstankar om att hon är påverkad av någonting. Hon får bland annat blåsa ett utandningsinstrument. Det ger utslag som är över gränsvärdena. Men blodprovet visar sen att hon har alkohol i blodet som är under gränsvärdena för rattfylleri. Men däremot så visar ju analysbeskeden av blodet att hon har brukat narkotika. Sen gör de också ett test på hårstrå senare. På hårstrån från henne. Och det visar att hon har brukat kokain vid ett stort antal tillfällen, för då delar man upp det här håret i olika 3 månaders intervaller kan man säga, och då kan man se spår av kokain i varje av de här intervallerna, och så hittar de också spår av MDMA och amfetamin, och det här är ju då saker som hon åtalas för nu. Bland annat tillsammans med den olovliga körningen som hon gjorde när Expressen filmade när hon skulle enligt egen utsago flytta bilen. Det här var i tillfälle i mars i år som Expressen befann sig utanför hennes hem där man kunde filma att hon körde bil fast hennes körkort var återkallat. Och det är också det enda brottet i det här som hon erkänner. Hon har erkänt 1 fall av olovlig körning, men hon har åtalats för 2 fall för att det var vid ett par timmars mellanrum som hon flyttade den här bilen.
Och de andra brotten nekar hon alltså fortfarande till?
Ja, och det har hon ju gjort framgent hela tiden. Hon gjorde ju det bland annat i en podd med Kvartal och sen i en intervju med Epoch Times. Sen ställde hon ju även upp på en intervju med SVT här om veckan när hon egentligen skulle prata om kvittningskaoset där hon var en av villorna som röstade emot Tidesidan. Men där fick hon ju även frågor om det här och också då nekade hon till att hon använt narkotika, och det har hon ju gjort hela tiden. Det gör hon även i förhören, för nu kan vi ju se förhören som hon hade förhör samma kväll som det här hände. Hon hade ett förhör dagen efter, sen har hon haft ett förhör i april, och hela tiden har hon nekat till att hon har brukat narkotika, men provsvaren talar ju starkt emot att hon inte skulle ha gjort det.
Nu blir det ju rättegång. Katja Nyberg är ju redan politisk vilde och arbetar inte längre i någon funktion för Sverigedemokraterna. representerar inte dem. Men får det här fallet ändå några konsekvenser, tror du, i inrikespolitiken på något sätt?
Alltså det har ju redan fått mycket konsekvenser med tanke på att hon är en av de drivande vildarna i det här kvittningsbråket. Och att hennes oförutsägbarhet som vilde då har gjort att man tog in de här utkvittade personerna från Sverigedemokraternas sida. Och att man nu då inte vet egentligen hur majoriteterna ligger när det gäller de många, många reformer som kan röstas igenom riksdagen de kommande månaderna innan valet i höst. Sen så kommer det ju också, tror jag, vara en diskussion om hur mycket Sverigedemokraterna visste. Vi vet ju redan nu att det har funnits vittnesmål inifrån riksdagskansliet att man har vetat att det finns ett problem kring Katja Nyberg och att man vetat att misstänkt att det finns ett missbruksproblem. Men hon har ju ändå under då ganska lång tid suttit kvar på sina uppdrag, viktiga uppdrag. Justitieutskottet, Säkerhetspolisens insynsråd, alltså flera sådana här viktiga uppdrag utifrån hennes liksom, som politiker. Och man har inte gjort någonting åt det. Så att jag tror att det kommer väl vara den fortsatta diskussionen. Sen så är det ju så att när det är såna här typen av skandaler, alltså en personlig skandal som inte handlar om så här hur ett partis kultur ser ut eller liksom strukturen i ett parti, då brukar ju partiet ändå kunna gå ur det egentligen ganska oskadat. Men det tror jag beror helt på nu om så här hur mycket Sverigedemokraterna har vetat på riksdagskansliet och hur lite man har agerat.
I veckans avsnitt ska vi prata om svängdörrar i politiken, om dörrar som öppnas och stängs lite om vartannat, för vi har några färska exempel på sådana. Och vi börjar med att förflytta oss till Moderaternas valkonvent som ägde rum i centrala Stockholm under helgen som gick. Man hade kunnat tänka sig att det var partiledare Ulf Kristersson som var huvudpersonen. Eller kanske Tysklands förbundskansler Friedrich Merz som dök upp för att bidra med lite internationell stjärnglans. Men nej, den person som enligt mina förvisso helt ovetenskapliga bedömningar fick mest luft var justitieminister Gunnar Strömmer. Jag såg honom dansa styrdans, jag såg honom spela dragspel, jag såg honom stuffa runt på scen. Ja, det här var lite Gunnar Strömmer-ljud från sociala medier. Nu var ju Gunnar Strömmer förvisso någon form av toastmaster på det här valkonventet under någon middag och så, men ändå.
Man skulle kunna säga att han bara gjorde sitt jobb.
Hear me out, my. Jag vill veta, var det här The Gunnar Strömmer Show eller var det Moderaternas valupptakt? Hur ska vi tolka bilderna och signalerna egentligen?
Hade det bara varit den här gången, då hade jag sagt att men han kanske bara gjorde sitt jobb som toastmaster. Men det är inte första gången som Gunnar Strömmer verkar vilja grabba sitt dragspel och eller ta sig en sväng om.
Piano har han också spelat, tror jag, i något tillfälle.
Ja, precis. Så nej, men det är väl som alla politiker. De hatar ju inte att få uppmärksamhet och idag också få uppmärksamhet för andra saker än just sin politik.
Titta på mig, jag har en talang eller två. Det vill de gärna. Som vi andra dödliga.
Han har ju klara så här Lunda Spex-aura över sig.
Det kanske han har faktiskt. Men då undrar jag, kan man vara Lunda Spexare och samtidigt minister på en tung ansvarsfull post?
Ja, Victor? Är det inte till och med en fördel att vara det? Skulle jag kunna säga. Jag menar, det är ju ingen som någonsin skulle ifrågasätta att Gunnar Strömmer tar sitt jobb som justitieminister på allvar. Tvärtom, han är väldigt uppskattad på den posten och har stor respekt för sitt yrke. Att han samtidigt kan ha en Lunda Spexar aura, det måste ju vara liksom det bästa av två världar, skulle jag säga.
Sen vill jag också invända mot det här med Lunda Spexar-auran. Det är ju inte Lunda Spexare att bara stå och spela dragspel på scen, tycker jag. Det tycker jag är för minska Lunda Spexar-traditionen lite grann.
Som
faktiskt.
Är ett hantverk.
Som ju är ett hantverk. Men okej, ni ska få två alternativ nu. Jag hör vart ni är på väg. Alternativen är ett. Härligt att Gunnar Strömmer bjuder på sig själv. Naturligt, kul, go. Två. Olämpligt och onödigt att Strömmer bjuder på sig själv. My.
Härligt. En dag.
Du röstar på alternativ ett. Ja. Härligt.
Ändå skulle jag Victor. Egentligen bara för dramatikens skull här behöva ta motsatt åsikt.
Fast jag hörde att det var inte så du kände.
Nej, inte alls.
Då får jag stå för alternativ nummer 2. Lite onödigt tyckte jag. Alltså lite väl många dragspelsdrag. För att det skulle kännas helt rimligt liksom.
Men det jag undrar är... Jag säga att om man spelat något annat instrument, då tycker jag att det lite, kan vara lite onödigt. Men om man kan spela dragspel...
Är du en dragspelsfetischist alltså?
Kom, jag har ju en skånsk familj med spelmän bakom mig. Så att,
klart du har.
Där jag har brutit den här traditionen med att vara helt omusikalisk. Men ja, det hade ju varit, jag hade också gjort det.
Hade det inte varit värre om han hade tagit med sig en akustisk gitarr och kört Wonderwall?
Exakt.
Så här är
det. Just Wonderwall, det hade varit ganska mysigt.
I all seriositet.
men allting som är gitarrkillen.
Saxofon funkar. Lex Alf Svensson, Lex Bill Clinton. Dragspel, jag säger nej.
Så du gör.
Ja, jag säger faktiskt
jag vet inte, jag trodde också att Skåne hade en stark dragspelstradition. Det har vi i alla fall där jag kommer ifrån.
Det förstår vi.
Jag tror inte det är en lundensisk, det är mer landsbygds.
Ja, det är det här snobbiga Skåne som träder fram lite grann.
Nu tar vi det lugnt. Det jag vill egentligen föra i bevis på något vis här är, det handlar inte om dragspel. Det handlar om att Gunnar Strömmer verkar ha haft dörren någorlunda öppen till partiledarposten. Det är liksom ändå min bild att han har ändå, ja men, åtminstone i tanken aspirerat, varit lite sugen. Och då är min fråga, är den här nya, eller den här liksom eran som sång- och dansman, är det tecken på ett ökat sug hos Gunnar Strömmer?
Nej, jag tror bara det är hans personlighet. Tänk om någon har spelat blockflöjt, det är en av mina favoritinstrument.
Var på en blockflöjtskonsert så sent som i söndags.
Underbart.
Jag
älskar blockflöjt.
Jag beklagar. Men,
det är underbart. Men,
men du tog ju själv upp Alf Svensson här som saxofonist kungen och badgosse bland annat, som vi alla har sett honom som. Det är ingen som har ifrågasatt hans kvaliteter som partiledare. Så jag tycker inte det här motsätter någonting.
Men är det tecken på ett ökat sug? Är det tecken hos Strömmer när han är en sång- och dansman, att han vill också vara den främsta sång- och dansmannen, det vill säga partiledare?
Jag tror inte att suget finns främst hos honom, men jag tror däremot att det finns ett sug hos moderater, eller jag vet att det finns ett sug hos moderater, att han skulle kunna vara en partiledarkandidat. Han nämns ju återkommande, och särskilt nu när det är många moderater som inte känner sig jätteentusiastiska för Ulf Kristersson. Alltså de hatar inte Ulf Kristersson. De har inga problem med Ulf Kristersson, men han väcker liksom ingen entusiasm heller. Och då...
då kommer dragspelet väl till pass.
Då kommer en man som går upp och spelar lite dragspel. Det är liksom ändå en kontrast till hur de kanske känner kring Ulf Kristersson. Och då växer ju den här känslan av att tänka om Gunnar Strömmer skulle kunna vara partiledare istället. Vilken folklig aura vi hade haft. Ja. Jag menar ju att de har helt fel, men det är ju en helt annan sak.
Att han inte har en folklig aura.
Jo, men jag tror inte han är en lämplig partiledare, Gunnar Strömmer. Det har jag sagt under många år, och jag vet att återkommande träffar jag moderater som säger så här: varför säger du att Gunnar Strömmer inte kan bli partiledare?
Och vad är ditt svar då?
Då menar jag att en partiledare som inte kan, alltså man måste också ha karisma för att vara partiledare och lite eld. Om det är någonting som Gunnar Strömmer inte har, är ju liksom den här eldigheten. Och jag tror att man måste ha det som partiledare.
Tycker du att Ulf Kristersson har eldigheten?
Ja, men det tycker nog ändå att han har mer. Mm. Inte bara för att jag menar att han är en closeted slam poetry poet, men också för att han har ändå någonting, något, liksom, något annat slags tryck i hur man talar, hur man uttrycker sig. Och Gunnar Strömmer är ju en skicklig politiker på det han gör, men jag tycker inte att han har de här partiledaregenskaperna som ändå är någonting annat än att bara vara minister eller vara tjänsteman eller vara en liksom, ja, han är väl någon slags grundbult ändå i Moderaterna just nu, men man behöver någonting mer.
Du saknar en ingrediens eller två?
Ja, det är väl framförallt att jag tycker att han har inte det här medryckande som man ändå behöver ha om man är partiledare.
Ja, jag kanske inte delar mysbild helt och hållet där. Jag tror att den här cool, lugna auran som han ändå avger också skulle kunna ha ett starkt värde i ett partiledarskap. Alla behöver inte vara LD för att inge trygghet och respekt. Sådär. Så att jag är inte helt...
Måste börja och?
Ja, nej, inte nödvändigtvis. Men sen angående om det skulle vara någon positionering. så är det ju en väldigt cynisk positionering på ett sätt. För att den skulle i så fall förutsätta att Moderaterna förlorar det här valet. För det är ju endast då som det skulle bli aktuellt med ett partiledarbyte inom närstående tid. Skulle de vinna tillsätta en ny regering så är det svårt att se att man gör ett partiledarbyte åtminstone på 3 år om inte Kristersson får för sig
någonting. Men det är många som tror att man kommer göra det i alla fall under nästa mandatperiod oavsett. Men precis som du är inne på, då kanske när det är 1 år kvar till valet som Stefan Löfven gjorde så att det finns en ordnad övergång på något sätt in i en ny valrörelse och sådär. Det kan ju också vara en förhoppning från Moderater. Men Ulf Kristersson har suttit ganska länge och han har ju inte, vad ska man säga, han vinner ju inte. Han förlorar inte heller, men han vinner inte. Och jag tror att Moderaterna börjar längta efter att få vinna lite.
Men åter till Strömmers dragspel. Kan inte det här dragspelsstuffandet vara del av en lite hemlig ansökningsprocess? Rekryteringsprocess som Strömmer själv driver. Förstår ni vad jag menar? Här är jag. Här är jag och mitt dragspel. Här är jag när jag dansar styrdans med Camilla Waltersson på golvet på Waterfront Hotel i Stockholm.
Här är jag när jag sjunger kupletter för Henrik Dorsin.
Precis. Här är jag när jag spelar piano. Här är jag i successionsordningen.
Jo, jag ser det. Det kan det vara. Men som sagt, lite...
Men du tycker det är cyniskt?
Lite cyniskt. Fast det är klart, varför inte markera närvaro?
Nej, varför inte?
Det kan ju inte skada.
Så dörren är öppen, det är slutsatsen.
Jag har också vänt. Nu är jag också team dragspel faktiskt. Ni vände mig. Ni vände mig här.
Vad lätt det gick.
Ja, det gick förvånansvärt lätt faktiskt. Ja, men jag tänkte lite på Al Svensson och saxofonen så kände jag att ja, saxofon,
du landade
dragspel.
Som vanligt.
Jag landar alltid i Al Svensson. Suzumi. Ja, ni var ju på plats under det här valkonventet, i alla fall under fredagen, båda två, eller hur? Och förutom då att My missade när E-Type uppträdde och är jätteledsen för det, vad tar ni med er från den här konferensen?
Jag var inte ens bjuden på den där festen, vilket ändå gör att det kanske känns lite lättare.
Men du är bitter, low-key bitter, eller hur? Lite bitter.
Ja, men vet du vad?
Du har aldrig sett E-Type uppträda.
Jag har det när jag var tonåring faktiskt.
Och det är ett minne du aldrig kommer
Nej,
att glömma.
Det var också på 90-talet. Det var så okult och jag var den enda som gick dit.
Det är fortfarande väldigt okult. Själv. Vill jag bara säga.
Va? Nej. Det där har du helt
Victor? Eller hur är det? Okult.
E-Type. Mm. Ja, alltså nu kanske det är så pass okult att det skulle kunna vara lite coolt. Att det har liksom gått. Det går ju cykler.
Just det.
E-Type i sig är ju hyfsat okool. Fast liksom...
vi kan inte fastna i E-Type.
Nej, det kan vi inte göra.
För länge
men vad vi tar med oss från
det
också.
Ja, vad tar ni med från konferensen?
Och jag tyckte väl ändå att... det kändes som att de... kanske för att jag kom senast från Liberalernas tillställning. Men det här kändes det som att de var glada och peppade på ett annat sätt. Än vad jag märkte av i Karlstad.
Hård kontrast att göra med Liberalerna i sig.
Det är väl det. Men samtidigt, det är inte som att det går så himla bra för Moderaterna heller i opinionsmätningar. Så att, vad finns det för fog för deras entusiasm? Det kanske är oklart. Men de är ändå bra på att visa upp en bild av att det går bra för oss. Vilket jag tror är en stor del av hela deras valstrategi. Det är bara att kolla på Martin Borgs när han pratar. Han liksom vill ju liksom få upp en bild av att det är ett parti i medvind, även fast det kanske inte riktigt är det. Och då kanske jag har liksom ryckts med i den stämningen lite grann. För det kändes ändå som att det var god stämning. Det var ju väldigt många var de också. Det var väl 2 500 moderater från landet som var på de här dagarna och så får de dit förbundskanslern och det blev liksom lite mäktig aura av allting.
Ja, det saknas ju verkligen krisinsikt för att det går ju inte alls bra och det som om man pratar med någon som var minsta lilla kritisk så var det ju att de var så här: varför förstår ingen att det går så himla dåligt för oss? Varför gör vi ingenting åt det? Varför har vi inga planer för det? Och det är väl som alltid när man går in i en valrörelse att det är för sent att vända skutan nu. För de här stora partierna, Socialdemokraterna, har samma problem. De är också på väg in i valrörelsen med lite skev strategi. Kommer inte gå 100% bra, men det går knappt att svänga nu och försöka hitta någonting nytt. Sen så går de också in i någon slags masspsykos när man går in i valrörelsen. Alltså typ så här, Martin Borgs, som annars är en ganska nyanserad person när han pratar om liksom, utmaningar för partiet, är ju plötsligt bara, gud vad bra det går för oss. Alltså, vi är så mycket på väg framåt.
Var det känslan av att Gunnar Strömmen spelar dragspel på ett sjunkande skepp? Lite så Titanic-känsla?
Nej,
eller?
Det ska jag nog inte säga. Däremot så skulle jag säga att jag tror inte alla moderater egentligen är helt bekväma med var man har landat nu. Att man ska vara liksom ett så här 17-18% parti, tredje största parti. Jag tror inte man är nöjd med att bara ha en statsministerpost. Och så det är väl mer där. Så det är inte ett sjunkande skepp, men man har liksom, vände, man har fastnat i en jolle när man tänker att man ändå är någon slags lyxjakt.
Den andra svängdörren handlar om Ebba Busch och relationen till Socialdemokraterna. Vi har ju tidigare tagit upp flörten med Magdalena Andersson som Ebba Busch initierat. Men också hur hon har markerat att nej, det blir ingenting av något samarbete, det finns inte en chans. Är det här klassisk gaslighting, My? Det låter inte riktigt sunt att gå fram och tillbaka på det här viset.
Nej, men hon, Ebba Busch, försöker hålla upp värdet på sig själv inför en regeringsförhandling. Eller sig själv, jag menar henne som i partiet själv. Men det är ju väldigt spridda skurar för vad hon säger. Och, alltså, hon kan ju säga olika saker i samma intervju till och med. Alltså, hon är ju ute och pratar om nu att hon går hellre till extraval än släppa hjälp av Magdalena Andersson att bli statsminister. Men samtidigt så måste man ta ansvar för Sverige och man måste kunna ha breda överenskommelser och uppgörelser. Jag tror att om man bryter ner det så handlar det väl egentligen om att Ebba Busch tycker att man ska kunna göra överenskommelser, särskilt på hennes eget område inom energiområdet, över blockgränsen, och att hon vill upprätthålla en relativt god relation till Socialdemokraterna. De har ju jobbat hårt på den. Jag vet att jag älskar att ta upp det här, men alltså i förra valrörelsen så var det ju liksom bråk på toaletten, och nu är det ändå att de tar en promenad tillsammans och diskuterar energifrågor.
Vi kan lyssna på Ebba Busch lät i söndagens Agenda i SVT.
Det är ju alltid bra i ett förhandlingsläge att ha flera handlingsalternativ. Jag tycker att svensken förtjänar politiska ledare som kan göra upp i svåra frågor men som är avgörande för Sveriges framtid, som energipolitiken, som försvarsfrågorna. Och där har jag uppskattat Magdalena Anderssons konstruktivitet. Och det innebär att Kristdemokraterna är nu också välkomna i fler regeringsalternativ. Med det sagt, det bästa för Sverige, det är 4 år till för det blågula laget.
Ja, vad säger kristdemokrater som du pratar med angående det här, Viktor? Med dörrar som öppnas och stängs lite, hur som helst.
Det känns som att det där är mer ett spel. Det är väl få som tror att man kommer ingå någon form av samarbete med Socialdemokraterna efter valet. Och att det ens skulle vara något tredje eller fjärdehandsval i första hand. Men däremot så hör man ju att det finns ändå, apropå bra stämning i partiet, så KD ligger vad man själva tycker bra till inför ett val. Det normala, eller det återkommande har varit, speciellt under Ebba Busch tid, att man har gjort bra valspurter. Man är bra på att engagera väljare inför ett val. Och som man lägger till nu, man har mellan 4,5-5,5% och det är en ganska bra utgångsposition tycker man inom partiet, i alla fall med några månader kvar till valet. Så att där finns det någon form av tro på att det kommer kunna gå ännu bättre när väl valet är. Och det är ju liksom oaktat att hela Tidösidan ser ut att ligga väldigt pyrt till, utan man får ju se till sig själva i första hand.
Varför tror du att Kristdemokraterna ändå inte är så megastressade, My?
Ja, men precis som det är viktigt att säga. De vet om att de gör bra valspurtar och nu ligger de ju högre än de brukar göra, alltså över spärren under våren fram mot
wow.
Ett val. Wow. Ja, men de är ju ett ganska litet parti och de har ju inte någon identitet som någonting annat än ett relativt litet parti.
Fråga Alf Svensson om det.
Men jag tänker det här med öppna dörrar, så det är ju ändå, som det ser ut nu, så ser det tufft ut för Tidöpartierna att vinna valet. Och jag tror inte Ebba Busch vill ha 4 år i total skugga, helt utan inflytande. Och hon vill ju i alla fall ha varit med på någon slags överenskommelse för att kunna liksom kamma hem någon politisk vinst under de kommande 4 åren om hon inte sitter och regerar. Så att det är klart att hon vill hålla dörren öppen för en sån förhandling. Det kan ju vara bara inom de enskilda frågor. Det kan ju vara inom kärnkraft eller energi eller någonting annat som hon redan har varit inne på och försökt göra breda överenskommelser i. Så att i nästa valrörelse då, att hon kan säga vi har varit konstruktiva, vi har varit med och tagit fram politik. Det här har vi att visa för att vi är inte bara ett parti i opposition. Vi är ett parti som ändå får någonting gjort oavsett vart vi hamnar. Så att, jag tror att det är väl det vi ser framför oss nu.
Något litet Ebba Busch-finger ska vara med i spelet.
Fingret är med.
Men spelar det någon roll egentligen vad partiledarna säger före valet då? För jag menar, i förhandlingarna sen, om det blir sådana, vilket vi kanske får förutsätta då på något sätt efter valdagen, så finns ju ändå alla möjligheter att kasta om korten när man väl börjar vädra makt. Eller hur är det så?
Allting kan ändras.
Allt
eller som man
ändras.
Säger som Johan Persson.
Man säger en sak innan valet och sen säger man något annat efter valet. Och det är klart att det spelar väl viss roll. Du kan ju inte gå ut och säga att någonting är helt uteslutet kanske. Det kan du göra, men du tappar ju ansiktet en del inför dina väljare och inför ditt parti.
Sen har vi en dörr som en gång stängdes men som nu är vidöppen. Jag talar förstås om den till Birgitta Olsson. Centerpartiets nya vallokomotiv som är med överallt. Hon knackar dörr, hon syns på partiets sociala medier, hon är med på demonstrationer mot tonårsutvisningar, hon är med i olika intervjusammanhang. Kort sagt, hon kör. Gör hon och Centerpartiet rätt här som satsar ganska mycket på Birgitta Olsson-kortet?
Ja.
Ja, ett kort svar. Vill
men
du utveckla?
De har ju en okänd partiledare. De behöver all hjälp de kan få. Sen så tror jag att det här kanske är jättebra nu. Men i långa loppet, i längden, så kan det nog bli ett större problem. Alltså jag tror att det skulle kunna bli friktion mellan en annan tydlig ledarfigur och en partiledare. Särskilt om den här partiledaren då fortsätter att vara okänd och inte lika så profilerad.
Det kan bli konkurrens i toppen.
Konkurrens är det ordet jag söker, ja.
Men är det av ondo då för ett parti som... Det har inte varit folk som har liksom kastat sig uppåt för att ta ansvar för det här partiet ändå.
Nej, men det är inte bra om det finns en otydlighet i vem det är som leder ett parti. Alltså i ett parti så kan man inte ha informella ledare. Det blir problem och då undermineras ju en partiledare och en partiledning vilket till slut skapar stora konflikter och man får avgå.
Men tror du att det är risk?
Demirock, vad som händer när man börjar tappa liksom sin ledande position som partiledare. Man åker ut ganska snabbt.
Men tror du att det finns risk för det i och med Birgitta Olsson, vad ska man säga?
Det beror ju helt på Birgitta Olssons glansen. Ambitioner egentligen. Jag vet att elaka tunga har ju pratat om det med tanke på att hennes resa inom Liberalerna var ju just en sån. Där hon ju utmanade Jan Björklund för partiledarposten och skapade ganska mycket bråk inom partiet i den processen. Och att man menar att hon är ju en väldigt så individualistiskt driven politiker, vilket ju också är hennes styrka. Så att det här, ja, men jag tror att det kan bli bra, men att man kanske behöver vara uppmärksam på åt vilket håll det leder.
Det ska ju också vägas mot att Centerpartiet är ett parti som är ett stort behov av profiler, vilket inte de är knappast ensamma om i de här riksdagspartierna. Vänsterpartiet har ju en profil.
Två. Jonas Sjöstedt också.
Jonas Sjöstedt, absolut.
Ja, två stycken.
Kristdemokraterna som till och med har flera ministrar har egentligen bara en framträdande profil. Och the list goes on med partier som är i
Socialdemokraterna har ju egentligen inte så supermånga starka profiler heller, nej. Tycker jag.
Nej, inte så här framträdande. Det egentligen är det väl Moderaterna som just nu är väldigt profilstarka med tanke på att de har väldigt profilerade ministrar som har fått mycket utrymme de senaste 4 åren. Men i övrigt så man måste ju också se att Birgitta Olsson får ganska mycket medieuppmärksamhet och syns. Och det måste också vara bra inför ett val.
Och då vill jag säga att om de då plockar in Magnus Ek, som vi ibland pratar om i den här podden, centerpartist, då hade de fått en bra kombination. Alltså han är ju lite mer land, kan man ju säga. Vi har Birgitta Olsson som är väldigt mycket stad, och så har man partiledaren. Så det skulle vara liksom en trojka som skulle kunna komplettera
han
varandra.
Han är totalt helt okänd ute i svenska
men
folket.
Men så börjar de flesta.
Ja,
Men, från en okänd plats.
Total ingen effekt överhuvudtaget på en opinion.
Skulle kunna få.
Likeability spel också. Va?
Ja, ja, men ja. Ni ska få honom känd på 4 månader. Också.
Vi gör vårt bästa i den här podden, det kan jag säga i alla fall. Men en annan rekrytering som har skett senaste tiden, det var ju den av Lars Leijonborg till Liberalerna. Och honom har man ju inte sett röken av. Eller så kollar jag på fel ställen. Vad hände med Lejonkungen? Han skulle ju frälsa Liberalerna.
Gå på Drottninggatan, för där vandrar han fram och tillbaka.
Okej, men det talar om att inte... Det hjälper väl verkligen ingen att han går fram och tillbaka på Drottninggatan. Jag såg honom på Södermalm för några månader sedan. Jag såg honom på Drakenbergsgatan.
Ja. Och han har vandrat bort från Drottninggatan.
Han vandrar och vandrar, men var är han någonstans?
Nej, men där snackar vi ett annat parti som kanske... Jag menar, de har ju profiler som Alexander Bard, men med sådana profiler behöver man ju inga filer.
Liberalerna har inte Alexander Bard.
De har noll.
Han gick ju tillbaka i partiet när de ändrade linjen.
Nu har de ju både Dominika och Alexander Bard. Alltså de är liksom halvvägs till ett återförenande av Army of Lovers i ett parti.
Kan Martin Malin vara den tredje medlemmen kanske?
Kanske.
Ett nytt Army of Lovers.
Det är en lite konstig värvning. Visst. Det här med Leijonborg, eller värvning kanske man inte kan kalla det, men han presenterades ju som att han skulle vara en kugge i deras valarbete.
Ja.
Och det har vi ju inte sett röken av överhuvudtaget.
Nej, visst har vi inte.
Än så länge. Sen vet vi inte riktigt vilken kapacitet det var tänkt att han skulle använda. Han sattes ju på en riksdagslista, men på en liksom långt, 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 långt ner. Så att, det återstår väl att se, men någonstans måste man väl ändå utnyttja. För där kan vi ändå snacka ett namn som alla vi över 40 fortfarande har en relation till.
Vi efterlyser Lars Leijonborg helt enkelt. Då tycker jag vi stänger dörren till det här avsnittet och tar lite helg, va? Det kommer lite röda dagar igen.
Ja, vi öppnar dörren till en långledighet.
Ja, det gör vi. Jättelång långledighet. Vad ska ni göra?
Till Dalarna såklart och spela dragspel.
Ja, snälla, jag ska till Skåne. Kolla lite på lite Lundaspex kanske. Nej, det är inte nästa helg, det är karneval.
Ja,
vi får se.
Jag ska till Skara. Jag ska träffa en kompis i Skara och... Det är ju, jag älskar ju att få komma ut och titta på Sveriges mellanstora städer. Det är exotiskt för mig som är från landet.
Hur känner du när du kommer till riktiga storstäder då? New York, jag, du menar, Berlin?
Jag bor ju i en riktig stor, höll jag på att säga, men jag ångrar mig omedelbart. Jag kommer att bo i Stockholm. Jag älskar också riktiga storstäder, men jag älskar också mellanstora städer.
Skara låter underbart. Dalarna, super.
Verkligen.
Vi hörs igen på måndag. Då är det dags för en undran till. Till dess, ha det fint. Hej då.
Hej då. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.